Hej och välkomna till den andra delen av vår Halloween-special 2018. Thomas Gustafsson från Guldbranna. Välkommen till studion för ännu en omgång Spelsnack.
Tack så mycket, Magnus.
Du, Thomas, har du några speciella traditioner eller någonting som du gör denna tid på året?
Ja, man sitter väl och spelar, eller så kanske man är bortbjuden någonstans. Det kan väl ändras lite från år till år, typ.
Brukar du spöka ut dig någonting?
Nej, inte nej. Heller.
Okej.
Fast jag gjorde det i och för sig förra året, men det kan ju inte klassas som att jag brukar göra det.
Vad var det utspökat till då för något?
Jag var Scorpion från Mortal Kombat.
Nej? Hur fan gjorde du den dräkten då?
Jag gjorde inte, den var färdigköpt.
Okej, såg den bra ut då?
Nej, den var nog rätt så billig egentligen, och så saknades masken till den, så det blev lite fail, men vad gör man i sista minuten liksom?
Du ska inte ha hål i händerna med kökskniv då, så att i handflatorna.
Det fick bli utan sådana finesser.
Men nu då alltså, gastkramande så det förslår, skräckspel och dessutom i full 3D. För det är PS2-an som står i fokus denna blodiga natt. Hur känns detta, Thomas?
Det har jag ju spelat en hel del på sin tid, men det var ju nästan 20 år sedan nu, så...
Det är ju spel som ofta, vad ska man säga, de är ju speciella på det sättet att de liksom klarar sig utan... Både fulländad kontroll och spelmekanik. Men, vad ska man säga, liksom står och faller på atmosfär och den här känslan av hjälplöshet och... Ja, timing får man ju säga också. Ungefär som komedifilmer ju, det är ju timing som är mycket.
Precis, för man kan ju inte bara förlita sig på massa jumpscares och annat. För det är ju ingenting som kommer hålla i längden. Du har liksom, har du en jumpscare, sen är liksom all förväntan redan förbrukad.
Det finns ju många titlar i den genren till just den konsolen, men vi har ju valt några godbitar som vi två faktiskt har spelat mer än andra titlar då. Mm. Och de survival horror-spelen som vi kommer att prata om lite nu i afton är alltså Silent Hill 2, Silent Hill 3, Project Zero, Project Zero 3, Haunting Ground, Forbidden Siren, Manhunt och Obscure. Ja, det innebär alltså att vi blir till exempel utan då PS2-uppföljaren till det kultiga Super Famicom-skräckspelet Clock Tower. Utan vi har alltså bara valt Lir då, som vi faktiskt har spelat en hel del. Och, om någon undrar, Resident Evil Code Veronica och Resident Evil 4 spar vi till om vi pratar mer om just Resident Evil-spelen någon gång i framtiden då. Och i bakgrunden, som du säkert hör, så kör vi soundtracket från Silent Hill 2 och 3 och senare även lite ljud från Project Zero. Så häng med nu, kära retro-rävar där ute. Kanske får du ett speltips nu i novembermörkret. Men Silent Hill 2, vi kommer alltså inte prata om första delen i serien, det som kom till PlayStation 1. Men det är ju en klassiker, verkligen, ettan där, sjukt före sin tid vad gäller storyberättande. Vad ändå bör säga som första delen är att jag minns att man liksom tyckte att Resident Evil var skräck fram till dess att Silent Hill kom. För som du vet, Thomas, Resident Evil var ju lite mer bö, här kommer en zombie.
Jo.
Eller det står en zombie bakom dörren. Medan Silent Hill 2 då förlitar sig mer på det psykologiska, eller vad ska man säga, obekväma effekter liksom.
Jo, men det som vi nämnde lite hastigt här nu, att det är liksom... inte mycket jumpscares i den serien egentligen, utan de kryper under skinnet på en.
Exakt, alltså istället för B-films överraskningar då, så lite ångestilningar längs ryggraden. Silent Hill 2 då. Här har vi kanske den mest artistiska delen i serien. Den mest känslosamma och enligt många den mest atmosfäriska. Släpptes här i Sverige i september 2001. En fristående uppföljare som inleds med att huvudrollen James får ett brev från sin avlidna fru. Och hon har då skrivit att hon väntar på honom på ett visst ställe.
Mm.
Det är lite rysligt. Men annars Thomas, vad säger du om tvåan?
Den är brun.
Ja, den tvåan är brun, ja. Ja, det är sant. Det är sant. Har du ruvat på den länge, eller?
Ja, det har sparat på den livet ända till det här ögonblicket.
Då ska jag vara tydlig. Silent Hill 2, vad har du att säga om det?
Ja, det vad jag tycker är seriens högvattenmärke, absolut.
Alltså det är ju verkligen ett spel späckat med både teori och rykten, Thomas.
Mm.
Dimman måste vi ju nämna, den där överliggande dimman. Och, det gjorde liksom att det kändes mer som att man inte riktigt visste vad som dolde sig i Silent Hill.
Nej, exakt. Och kan man bara snabbt nämna då hur grejen med hur det kom till. För det var ju något som var med redan i första spelet PlayStation 1. Och den dimman var ju för att hjälpa dem med konsolens tekniska begränsningar. För det är ju sån här draw distance och annat sånt där som inte funkade så bra på den tiden. Så därför la man till den här dimman för att liksom dölja att saker och ting bara ploppade upp framför en för att inte kunde laddas så långt bort. Men hjälpte ju serien att få en mer av en egen identitet redan då liksom.
Det är så jäkla lustigt att det så ofta är begränsningar i spel som ändå blir en del av spelets helhet.
Mm.
Vad har du annars för minnen kring Silent Hill? När spelade du det här för första gången egentligen?
Kan ju gissa att det var ganska så tidigt efter release i alla fall. Jag hade min kompis Mr. T, han hade det här och han visade det hemma hos mig och det var ett väldigt specifikt tillfälle ur spelet som vi båda satt och äcklades rätt rejält över.
Vad var det på något då?
Det var första, tekniskt sett, andra mötet med han ikoniska Pyramid Head. När han våldför sig på några andra monstertyper från spelet.
Vi borde ändå nämna lite om Pyramid Head här. Vem är han egentligen? Varför heter han så?
Därför att han har en pyramidliknande sak på huvudet. Därav Pyramid Head. Och han är ett monster i Silent Hill 2 som förföljer och terroriserar hjälten James då under spelets gång. Och likt flera av spelets andra monster så har ju han en viss signifikans för James som karaktär då. Att han ska vara liksom som någon slags bestraffare och det faktum att han i flera scener i spelet ger sig på kvinnliga karaktärer och att han bär runt på antingen ett jättestort svärd eller ett jättestort spjut. Det är ingen slump.
Vadå, att det ska vara en fallos-symbol?
Exakt.
Okej, vad symboliserar pyramiden då?
Nej, så är det. Jag vill minnas att jag läste någon gång att idén kring det var liksom bara att det skulle se plågsamt ut för honom att ha på sig den här.
Ja, just det. För mig, jag spelade inte då det släpptes 2001, men det jag tog till mig av redan då, det var ju musiken från spelet.
Mm.
Eller kanske allra främst de här jävla oljuden. Och de här jävla ylande ångestfiolerna, de är ju verkligen bäst på att skapa atmosfär.
Ja, det är ju hemskt på riktigt alltså. Mm.
Jag har tagit mig igenom spelet nu för, ja det var väl 2011. Det har ju något som liksom näslar sig fast i huvudet på en, just med den här psykologiska skräcken. Och det gör ju det på ett väldigt effektivt sätt. Du vet så här inre demoner och sånt, bjefs.
Ja, verkligen.
Annars då, Thomas, Silent Hill 2, vad har du om det?
Seriens mest intelligenta spel skulle jag väl nästan vilja säga då. Det känns som att både staden, monstren, storyn, karaktärerna, det känns verkligen väldigt genomarbetat och någon som har tänkt till här att nu ska vi få folk att känna sig sjukt obekväma. Och det tog upp många sådana här ämnen som på sin tid var väldigt tabu att ha med i spel, med massa depressioner och självmord och våldtäkter och annat sånt. Det är inget kul alls liksom.
Men vad är det som gör att du tror att så många gillar tvåan bäst?
Jag tror väl egentligen att folk har hakat upp sig på Pyramid Head som vi nämnde då. För han har ju liksom blivit på senare tid någon form av symbol för hela serien. Och ja, han var ju en väldesignat monster i Silent Hill 2, men han passar ju egentligen inte in någon annanstans.
Ja, du menar vadå, när han är med i uppföljarna och så, eller?
Ja, och han var ju med i åtminstone den första spelfilmen baserad på Silent Hill. Jag kommer banne mig inte ihåg andra filmen, men den var ju ruskigt kass, så ingenting att komma ihåg egentligen.
Okej, Silent Hill 3 då, Thomas?
Ja.
Släppt maj 2003. Jag minns verkligen peppen jag kände när jag läste om Silent Hill 3 i den här gratistidningen Game Reactor inför releasen. Förresten, Thomas, minns du att vi hade en DVD-skiva från Superplay i vår gamla anime-lokal där det liksom ingick någon form av musikvideo till spelet?
Ja, hon såg förbannat ful ut där.
Ja, det gjorde hon. Men låten var ju bra. Och den lät ju så här. Det var ju lite speciellt för handlingen från tvåan fortsatte ju inte här, utan trean återkopplade ju istället till första spelet. För här spelar man nämligen som Harry Mason från ettans dotter, Heather Mason. Och oavsett vad folk tycker om Silent Hill 3, för att det är ju en vattendelare lite, det här spelet får man ju säga, så måste man i alla fall hålla med om att trean börjar väldigt bra. Man är liksom på ett rosspräglat nedlagt Tivoli med såna här äckliga maskottdräkter liggandes. Men det var snart för reda på att detta bara är en drömsekvens för att liksom få spelarna att bekanta sig med kontrollen. Man borde egentligen ha fattat det, för man börjar liksom utrustad med en massa vapen. Ungefär som i, vad ska man säga, Castlevania Symphony of the Night, där man liksom får börja med allt. Och vara mäktig liksom, bara för att få ett smakprov av vad som komma skall. Men sen då så vaknar Heather i en övergiven galleria och kommer möta en kommissarie, är det väl? Som då säger sig ha info om hennes förflutna. Och hon sticker iväg och långsamt så börjar gallerian ändra stil. Och plötsligt är man ju där. Silent Hill. Mörkervärlden. Och spelet är igång på riktigt. Hur mycket har du spelat trean, Thomas?
Inte så mycket egentligen. Någon enstaka timme i inledningen. Blev aldrig riktigt mer än så.
Jag gillar verkligen trean, måste jag säga. Liksom det här hur den här gallerian gradvis ändrar skepnad och, vad ska man säga, strukturen förblir detsamma i gallerian, med att det mer och mer börjar se bränt och nedblodat och rostigt ut liksom.
Mm.
Och en sak jag måste hylla trean för, det är ju det att den har mycket bättre kontroll och att det är smidigare att ta sig från smygande eller gående till springande. Och att däremellan att man faktiskt kan strifa. Och blockknappen måste man ju nämna också. För den gör liksom striderna annorlunda från tidigare delar.
Det låter ju riktigt avancerat.
Jo, det får man ju säga. Och det är verkligen fräck design på monsterna i trean, måste jag säga. De är äckligare än någonsin. Eller vad säger du om fienderna här? Minns du någonting om det?
Ja, jag minns ju någon stor, klumpig jävel som liksom... Ja, men jag vet inte ens hur man ska beskriva honom, för...
Cancersvulster deluxe, verkligen.
Ja.
Ja, eller hur? Man tänker liksom att det bara kan vara onda människor som har skapat, eller som har kunnat designa de här. Men det är ju snälla japaner som har gjort det. Och sen är det bättre arbete vad gäller vapnen också. Här kan man till exempel få en katana som är väldigt kraftfull, men samtidigt då väldigt kort. Du kanske inte säger en katana förresten. Vad heter det då, Thomas? En kort katana.
Wakizashi.
Sån ja, karatesvärd liksom.
Men det är ju lite coolt då, för det visste jag inte om att man kunde ha något sånt i trean. Men det är ju något sånt där supervapen man kan få i första spelet med om man klarar spelet si och så här snabbt eller hur det nu var. Och liksom eftersom då ettan och trean är ihoplänkade så är det ju kul att de har tänkt på det också.
Det är ytterligare en koppling till ettan där, ja. Fan, du har det rätt i. Och sen då det klassiska vapnet från trean, det är ju den här målen. Den stora jävla släggan. Den minns jag att vi snackade mycket om i lokalen, för vi hade typ en måler där i städskrubben.
Ja, just det. vad var det vi kallade den? Typ...
vi kallade den för klyvaryxan, var det?
Ja, så var det.
Eller kliven, som en av oss bara sa.
Kliven.
Och sen i trean så finns det fler valmöjligheter vad gäller vapnen. Vilket innebär att dina gamla vapen förblir liksom inte onödiga bara för att man hittar nya. Och sen händer själv vår huvudrollska är det riktigt bra design på. De i tidigare spel var ju lite mer tomma skal som Link kan man ju säga ungefär. Jag gissar för att spelaren skulle ha någon att identifiera sig med. Men Hedda är ju liksom en riktig karaktär. Betydligt djupare och med mer spunk. Och tydligen då så förklarar trean en väldigt massa från ettan. Men det har inte spelat så mycket så det kan inte säga så mycket om egentligen. Och det är ju väldigt många olika banor som vi får spela här. Eller banor, eller vad fan man ska säga. Men du vet, det är Tivolit, Gallerian, vad det sen, tunnelbanan, kloakerna. Sen har man en jävla lägenhetskomplex där på slutet också. Ja, jäkla massa i alla fall. Och det bästa är att man slipper, det passar min spelstil verkligen. Man slipper liksom springa tillbaka till de olika delarna som man fick göra mycket i tvåan. Och det var ju en av de största pusslen i tvåan, just där att hela tiden behöva backtracka en massa. Om vi pratar lite om det rent utseendemässiga så tvåan var ju ofta väldigt grått. Det får man ju säga, Thomas.
Ja, det är grått och dimmigt.
Ja. Egentligen på ett väldigt snyggt sätt i tvåan. Medan då Silent Hill 3 liksom skriker blodfärg, inälvsfärger då för hela slanten istället. Just det här, den rostiga färgen liksom, är överallt.
Mm.
Det jag minns efter min genomspelning med trean, det är att det liksom aldrig har varit mer svineri och demoniskt djävulskap i något annat spel jag kört verkligen. Ändå på en nivå som ändå får säga ligger inom en viss gräns. Jag kom på också att något jag verkligen minns från det, det är en av karaktärerna som Heather möter i ett kontor. På tal om alla sådana monster man har dödat. Så tittar han på henne så säger han till henne: "They look like monsters to you."
Ja, det, jag skulle komma ihåg att ta upp det. För det tycker jag är en sån briljant jävla replik, och det säger så mycket om staden Silent Hill och vad den gör med folk.
Eller hur? Nej, det är minnesvärt verkligen. Och shit, Thomas, jag kommer aldrig glömma första gången jag spelade. Om man är i något jävla mannekäng-dockrum och plötsligt hörs ett kvinnoskrik. Och sen när man vänder sig om så är alla huvudena på dockorna borta. Där och då, i alla fall när jag satt och spelade någon mörk kväll, så var det väldigt effektivt i alla fall. Okej, musiken är väl bäst i tvåan, får man ju säga. Förutom det så är allt bättre i trean, verkligen. Då syftar jag inte bara till själva gameplay-momenten då, utan även pusslen, miljöerna är mer varierade, ljudeffekterna. Jag minns framförallt de här industriliknande effekterna som ligger i bakgrunden hela tiden, klonkandet och det där. Det gör väldigt mycket för spelupplevelsen.
Ja, det blir ju ren och skär panik när det sätter igång och hamrar loss liksom.
Och som i tidigare delar också, så har man en trasig radio som liksom knastrar. Då otygen är i närheten. Det är så jäkla läskigt det. Mm. Men förutom läskigheten då, så är det ju Heather själv och musiken som gör det här spelet verkligen. Musiken är lite mer garage rock, kan man säga så.
Jaha.
Ja, det passar verkligen som handen i handsken med Heathers tuffa utseende. Hon ser ut att vara lite Sture-punk-hållet ju. Grafiken är snyggare här verkligen. Konami måste ännu mer ha lärt känna PS2-an här. Och hur de har lyckats lägga på alla de här snygga effekterna. Ljuseffekterna från Heathers lilla ficklampa. Det är en väldigt effektiv effekt som känns väldigt filmiskt verkligen.
Ja.
Du, förresten Thomas, när spelet var nytt, kommer du ihåg att det var kommunalstrejk i typ en månad på vår skola då?
Ja, det kommer jag ju ihåg. Hur kunde man glömma liksom?
Minns du äckligt det såg ut på vår gymnasieskola efter typ 4 veckor utan städare?
4 veckor? Jag tror det gick inte 4 dagar innan det var helt vidrigt. Alltså jag är inte förvånad om folk tog med sig skräp hemifrån och bara la där.
Nej, varför skulle de göra det?
Jag satt vid en bänk med några andra typer där och de bara rev sönder papper och slängde ut skiten vind för våg liksom, bara för att det fanns ingen som kunde säga till dem typ. Det var på den nivån det var liksom, och där stod stora travar med pizzakartonger överallt och överfulla soppåsar.
Ja, det var en jävla tid alltså.
Ja, så det var rätt så vidrigt.
Anledningen till att det fanns pizzakartonger där, det var ju som det var kommunalstrejk, så fanns det inga mattanter i matsalen heller. Så folk fick ju antingen äta ute eller ta med sig käk.
Nej, just det.
Men det luktade ju för jävligt också.
Ja.
Men om det var kommunalstrejk, varför strejkade inte lärarna då?
Det är väl en bra fråga.
Ja, för vi hade ändå lektioner. Fast däremellan var det ju verkligen Vilda Västern. Ja, du sa att 2 Silent Hill-filmer hade du sett.
Mm.
Men det finns en, jag kollade innan, Silent Hill Revelation från 2012. Ja, jag hörde att den ska vara riktigt kass verkligen. Och hon som spelar Heather, hon ska vara en enormt kass skådespelerska också.
Nej, du har inte missat något. Nej, men jag tror väl att första filmen har väl liksom element tagna från de 3 första spelen egentligen. Och jag kan inte svara alls på om 2:an har någon direkt inspirationskälla, för som sagt, jag såg den en gång med ett öga, för den var jättedålig alltså. Den kom ju i den tiden då alla filmer skulle ha någon form av 3D-gimmick, och det liksom tar över för mycket.
Okej, vi rör oss vidare då. Första Project Zero, också känt som Fatal Frame i USA och bara Zero i Japan, släpptes i Sverige precis i slutet av augusti 2002. gjort av Tecmo, mina favvisar får jag säga när det inte kommer till de allra största spelhusen. Och jag tror fan att detta spelet är min största favorit av alla vi kommer ta upp här ikväll. Project Zero påstår sig i alla fall vara baserat på en sann historia.
Förvånar mig inte.
Men, ja, precis. Men kanske snarare baserat på en modern myt, om ens det. Detta utspelar sig i alla fall år 1986 och man är i ett stort feudalt mansion. Himoru-huset. En gård omgärdad av märkliga rykten om en strypningssekt i gamla tiders Japan.
Jag trodde du skulle säga strypningssex.
Nej, Kill Bill, Thomas. Vad hette han?
Ja, vad fan hette han?
Lennart.
David Carradine. Och han dödde.
Han dödde gutten. Här spelar man då som den 17-åriga Miku som letar efter sin bror som försvann i det här mystiska huset för några dagar sedan. Och efterhand får mer och mer reda på hemskheter som har förekommit i detta hus genom åren. Och precis i början så hittar hon en kamera obscura. Och här kommer då den unika twisten in med detta spel. Man liksom mördar spökena genom att fotografera dem. Och denna övernaturliga kamera fångar liksom deras själar eller något.
Ja, eller något.
Eller något. Det hade fan inte varit en dålig app det jag har på sin smartphone.
Nej, just det.
Och precis som i Pokémon Snap som nämndes i avsnitt 81 så handlar det om att ta så bra bilder som möjligt. Och det gör man när objektet är helt centrerat. Och då lyser liksom rött runt spöket. Och detta är då som kallas för en fatal frame. Alltså spelets amerikanska titel. Och det är då man liksom har chans att döda eller fånga spöket med en enda foto då. Och jag tycker verkligen att det är en sån jävla skön känsla att få in en riktig fullträff.
Jo, ja.
Eller hur? Och detta innebär då alltså att filmrullar fungerar liksom som ammo i andra spel. Det är liksom det som man måste spara på och inte använda för mycket. Och det är det man måste springa runt och leta efter. Det enda riktigt stora negativa med första Project Zero, det är ju att de amerikanska röstskådespelarna är lite Uncanny Valley. Om man kan säga så om röster.
Jo, men de låter väldigt trötta och robotiska på något vis.
Ja, det är synd att det inte fanns någon option att man kunde välja de japanska rösterna med text istället. Ja, men som det ofta är med bra spel i den här genren så är det ju då främst storyn och atmosfären som liksom gör att jag plockar fram och kör det här spelet nästan varje höst i alla fall. Och jag älskar ju det där Himoru-huset såklart med sina tatami-mattor och skjutdörrar. Ja, det är ju det old school Japan som det förslår.
Såklart.
När jag spelar de gamla Resident Evil-spelen, inte fyran då, men de som är tidigare där, jag blir väldigt sällan rädd när jag sitter med dem. Men här i Project Zero så kan jag verkligen sitta som på nålar ibland.
Jo, nej, men det minns jag också från när jag spelade, när det först var nytt, att alltså det är ju äkta panik där när man är mitt uppe i en spökfight och liksom man håller på att få slut på foton i rullarna och de är på en jämnt och ständigt. Det är mycket mer effektivt än bara liksom ha ett jävla lik gående framför sig.
Ja, i Resident Evil är det ju oftare bara att springa förbi zombisarna, eller hur?
Ja, det är lite mekaniken bakom det hela, att spelet uppmanar nästan till att undvika snarare än att konfrontera.
Mm, exakt. Detta spelar ju faktiskt du och jag spelat ihop en del. Minns du det?
Just det.
Det är två ord som liksom kommer till mig direkt när jag tänker på när vi satt med det. Det är att det fanns två olika typer av spöken som vi kallar dem. Mm-hmm. Kommer du ihåg vad vi kallar dem?
Nej.
Det fanns dels de som till exempel när vi satt och spelade så sa jag, så kom det förbi någon, eller så flöt det förbi någon ande där. Så sa vi, är det en slass Eller är det struss? Kommer du ihåg det?
Eller jag kan bara föreställa mig hur, om det nu var en stressvariant, så bara utbrister man struss! Och så blir allting panik liksom.
Det var en som brukade hänga i lokalen med oss som sa det ibland när det var jobbiga grejer. Det är struss!
Jag tror egentligen inte han sa det. Exakt så i alla fall. Men det
vi tyckte
det
att han sa
det. Om han säger så.
Ja, jo. Och sen slass. Det var ju man var tvungen att slåss mot dem. Eller inte slåss, men man var tvungen att gå fram med kameran och verkligen fota dem ordentligt.
Mm-hmm.
Stresset var ju att man är tvungen att fota vissa spöken innan de försvinner.
Ja, just det. De där som bara liksom uppenbarar sig i periferin och så måste man vara kvick.
Mm, sådana där bonusspöken liksom. Ja. Ska man få extra poäng om man lyckas ta en bra bild utav dem. Det är ofta sådana här barnspöken är det ju. För eftersom det ska vara så typiskt japsskräck ju.
Jo, men barnspöken och ledsna kvinnor liksom.
Mm. Du, jag minns att Superplay, de hade en tävling där man faktiskt kunde vinna spelet när detta var nytt. Och man kunde även vinna en kamera då, om man svarade rätt på några frågor. Och detta var en digital kamera, vilket inte var helt nytt då, men det var ju långt ifrån alla som hade en digital kamera 2002. Nej, men avslutningsvis om spelet. Det är en hel del rätt svåra pussel tycker jag, som nästan är för svåra ibland, som drar ner betyget lite. Men miljön och atmosfären passar i alla fall mig perfekt, verkligen. Och den där kameran är en svinbra gimmick. Kvällens bästa spel, säger Mange. Okej, Project Zero 2 har ingen av oss spelat, Thomas.
Nej.
Men Project Zero 3, The Tormented, släpptes i alla fall här i Europa så sent som februari 2006. Det var ju PlayStation 2:ans näst sista år.
Det kan väl stämma. Jag minns att de sista stora spelen kom kring 2006.
Precis, just det, Okami och det är ju Okami. Mm. Jag vet inte riktigt hur det är med andra av spelens titlar, men Project Zero 3 i alla fall brukar vara rätt dyrt på andrahandsmarknaden. Om du letar efter det på till exempel Tradera så kan det lätt gå över 500 spänn. Men i vilket fall, här är det samma premisser som i första spelet. Du springer runt med den här kameran obskura i Himorohuset. Denna gång spelar du som en betydligt mer kvinnlig karaktär, den något äldre Rei Kurosawa. Och minns jag rätt så är hon journalist eller reporter på något sätt. Och hon hamnar i någon form av drömläge där hon liksom pendlar mellan verkligheten i sin lägenhet och det här spökhuset. Och här blir det mer av samma. Och jag älskar verkligen här också när man lyckas få till en perfekt plåtning av någon sån här läskig sate. Ett plus med trean är att full motion-videon är ännu mer effektiv än ettan. Och pusslen och mysterierna är kanske något mindre kryptiska då, vilket är plus för det här spelet. Men helheten gör att ettan är bättre. Hon är lillflicka Miku som man spelade som i ettan. Hon är med igen, nu två år äldre då. Och hon är faktiskt assistent, tror jag att det är, till Rei. Och när man spelar hennes del, då är man tillbaka i samma delar av Himorohuset som man var i ettan. Fast nu med upphottad grafik.
Mm.
Sen får man faktiskt spela som någon snubbe också. Och han är den enda av de här tre som är stark nog att flytta tunga bokhyllor och sånt.
Mm.
Hans partier, det är ju helt nytt för den här serien. Då är man utan den här speciella kameran. Och istället är det lite mer sneak-em-up-moment då som är Metal Gear Solid. Vilket låter kul tycker jag. Men hans partier blir ändå så extremt långdragna. Faktiskt, först var jag rädd att intensiteten jag kände från första spelet skulle försvinna när man liksom hela tiden pendlar mellan spökhuset och Reis lägenhet. Man kommer tillbaka till någon form av trygghet där. Men det var ju verkligen inte så, för även hennes ljusa bostad har på något sätt en jäkla otrevlig stämning över sig. Det kanske är ljussättningen eller någonting, och så att det hela tiden är duggregn utanför liksom. Man ser liksom inte utsidan heller, för det är hela tiden neddraget. Men man hör det.
Okej.
Trean är nästan lika bra som ettan. Även om jag kanske gillar just den här Rei Kurosawa. Som är just för hennes lite mer kvinnlighet. Jag gillar henne bättre än Miku i alla fall. En sak jag vill säga om Project Zero-serien som helhet. De är överlägsna i hela genren till alla spelen vi tar upp ikväll på en kritisk punkt.
Som är?
Det är ju det att hålla spelaren konstant vätskrämd.
Ja,
för ibland kan jag tycka att Silent Hill är ju liksom läskigt fram till dess att de här jävla porrmonsterna faktiskt visar sig. Men här känner man sig aldrig säker. Project Zero-spelen är helt enkelt bäst på att skrämmas, om du frågar mig. Och det är med mycket små medel då. Den här ficklampan som fladdrar och sån här röda facklan som signalerar så fort en ny döing är i närheten.
Jag måste bara tillägga, blev inte den serien ganska så populär på Nintendo-konsolerna senare? Jag minns att det var ett par senare delar som kom till Wii.
Ja, vilket funkar. Där idén, jag har inte spelat dem, men idén var ju väldigt bra. Det här med Wii med rörlig kontroll, att den agerade kameran liksom.
Mm.
Jag undrar egentligen, jag skulle vilja spela någon av spelen någon gång. Det kom i alla fall ett. Vet du om det kom flera, Thomas?
Nej, nu när jag tänker efter så vet jag faktiskt inte, men att just ett dök upp, det vet jag, minns jag tydligt i alla fall, för det var liksom folk som typ hade kampanjat över det här att det spelet kom bara ut i Japan och så hade några då att nej, men vi vill ha det här också, och sen så dök det upp.
Mm.
Turistički djelatnici ovdje vrlo dobro znaju razliku između britanskog, njemačkog ili češkog turista. Britanci za razliku od Francuza i Njemaca ne vole ljetnu gužu.
Vad fan var det? Hör du det, Thomas? Ett konstigt ljud.
Var det inte du som rapade till lite grann då?
Jag tyckte att det var ett ryssspöke.
Ett ryssspöke, säger du? Inte ett ryssspöke, utan ett ryssspöke.
Exakt. Ja. Det kanske betyder att vi borde ta en musikpaus.
Det låter nog som en bra idé.
Vi har ju tidigare här i Pixelklubben 64 spelat några godbitar av Hemliga byrån. Och passade då på att kalla deras album Hej hej, hemskt mycket hej från 1987 för en av det decenniets bästa synplattor. På samma platta hittar vi även Mörkerlåten. En mycket läskig låt. Varsågoda.
Ha ha ha!
Manhunt, Thomas.
Ja, det måste ju vara ett av modern tids mest kontroversiella spel.
Eller hur? Utvecklad av Rockstar North och PS2-versionen kom hit i november 2003. Thomas, varför blev detta spel så omtalat runt sin release?
För att det är fruktansvärt våldsamt och karaktärer man spelar som kan utföra väldigt... Man avrättar ju folk på löpande band. Och de här framställningarna av de här är väldigt verklighetstrogen, kan man väl säga. När man liksom, du kan ha flera olika vapen att göra det här med. Du kan ha plastpåse eller en glasskärva eller baseballträ. Och det finns liksom, när du har ihjäl folk så kan det vara olika nivåer av intensitet och våldsamhet. Och det kan se helt förjävligt ut när man liksom tar den här glasskärvan och sätter den i ansiktet på någon gång på gång på gång.
Vad är det för monster man dödar i spelet egentligen?
Det är det farligaste monstret av dem alla. Människan.
Vänta, ja. Vadå? Spelar man som en människa som mördar människor?
Ja, du har blivit kidnappad. Eller, spelet inleds med att din karaktär avrättas. Men han avrättades ju egentligen inte, utan han blev nedsövd och ska sen figurera i en snufffilm. Så hela allting som sker i spelet filmas med såna här CCTV som det kallas, övervakningskameror som sitter runt på gatorna. Så han har liksom satts i en avskärma del av staden där det utspelar sig, som har liksom tagits över av kriminella gäng och psykopater och annat löst folk, och han ska helt enkelt ha ihjäl så jävla många han bara kan.
Men är det ett bra spel då?
Nej.
Det var ett spel som bara levde på chock value helt enkelt.
Ja, men precis, det var på den tiden då det kändes som att alla Rockstars spel skulle bara vara, det skulle skapa rubriker liksom. Sen om de var så jävla bra egentligen, det kan ju diskuteras.
Mm. Det här är ju faktiskt ett av få spel vi tar upp ikväll som inte är utvecklade av japaner ju.
Mm.
Ju det och det Obscure sen.
Ja.
Kan det ligga något i det att japaner faktiskt är bättre på skräck?
Ja, men jag vet inte om det kan vara liksom att västvärlden fokuserar mer på det fysiska snarare än det psykiska.
Mm.
Säger jag med ett frågetecken, för det är ju klart att det finns undantagsfall, men här har vi ju liksom ett starkt bevis på att jo, men här vill man äckla folk liksom.
En skillnad jag har märkt i amerikansk skräck och japansk skräck, det är det att när det gäller skräckfilm från USA så kan man ju på något sätt göra en, vad fan man kallar för, best off-video, där man klipper ihop de värsta morden, de mest blodiga scenerna och så, och visar någon som inte är insatt och bara, kolla här vad häftigt.
Mm.
Men det kan man ju inte riktigt göra på samma sätt i japansk skräck, för där handlar det om att sitta ner och liksom långsamt bli mer och mer vätskrämd.
Mm.
Ungefär som det är i The Shining till exempel, för att ta en amerikansk film. Det är ju så, det är väldigt svårt att peka på vissa scener. Det här är läskigt och det här är läskigt. Kolla de här 5 sekunderna vad läskigt det är. Utan det är ju atmosfären som byggs upp under filmens gång.
Ja, precis.
Har du något mer om Manhunt?
Det är jävla våldsamma mord, och man kan väl egentligen bara... Är man intresserad av spelet så kolla upp på YouTube. Där har väl någon klippt ihop alla morden med alla vapen och... Sen har du sett vad spelet har att erbjuda.
Men var det i alla fall bra grafik för sin tid då?
Ja, det var väl hyfsat bra i alla fall. Jag menar, det var ju några år efter GTA 3 som egentligen ser för jävligt ut. Så de hade nog slipat till sin teknik lite grann.
Vi har ju snackat lite om film, Thomas.
Ja.
Och jag ville bara passa på att fråga dig, vad är din koppling till japansk skräckfilm egentligen? Har du sett mycket av de här gamla klassikerna?
Vi såg väl en hel del under tiden vi hade vår mangaförening.
Jo.
Vi hyrde en massa skit på den tiden, och satt och kikade på nere i lokalen.
Ja, just det 2002-2003, det kom, det släpptes väldigt mycket japansk skräckfilm då på hyrvideo i Sverige.
Ja, men det var, måste ju ha varit efter Ringu fick sin amerikanska remake, så fick det liksom en, hela genren fick ett uppsving och det togs in jättemycket japansk skräck hit.
Vi såg ju till exempel Battle Royale. Jag vet inte riktigt om jag kan räkna som en skräckfilm.
Ja.
Nästa spel till rakning då, Forbidden Siren.
Ja.
Känt i USA och Asien endast som Siren. Släpptes här i Sverige i mars 2004 och distribuerades faktiskt av Nordisk Film. Spelet var ju lite grann som ja, några av de filmerna vi har nämnt, Ringu och Darkwater, sådana där japskräckisar. Att det liksom ett spel som kändes verkligen så yber-japanskt. Jag har aldrig spelat det här spelet, men jag minns att recensionerna på sin tid inte direkt var nådiga. Folk verkar hata det här spelet. Eller?
Ja, jag kan väl inte säga att jag inte håller med de recensenterna i så fall. Jag köpte faktiskt det här spelet när det var vid release. Och jag fångades inte alls av det. För det, den här, åtminstone det första spelet, för jag har inte spelat senare. Men det har ju en speciell gimmick, den här serien. Att man kan liksom hoppa in i fiendernas ögon och se saker och ting från deras perspektiv. Och man ska lösa lite pussel och hitta någonting, något föremål eller liknande. Och jag fattade liksom aldrig riktigt vad som var grejen med det. Och jag tyckte inte det var vidare läskigt heller. Alltså det känns som att det kan väl vara ett stämningsfullt spel. Men att det faller på dålig spelmekanik.
Du tycker inte jag ska köpa det?
Kan du hitta det för under en hundring så tror jag nog att du, då kan du lika gärna slå till.
Okej. Då har vi två spel kvar, Thomas. Obscure. PS2-versionen släpptes passande nog här just i oktober månad 2004. Utvecklad av fransmän på Haravision Entertainment. Kan det här vara något spel, tycker du, att ha då?
Ja, jag skulle väl mer säga att det är av plojskäl i så fall, för det här är väl...
Vad säger du? Plojskäl?
Ja, jo, men för att det känns som ett fånigt spel liksom. Det är väldigt tungt inspirerat av amerikanska slasherfilmer. Man spelar ju som en grupp tonåringar på en high school och ska lösa mysterier där elever har försvunnit eller till och med blivit dödade. Och det egentligen det starkaste minnet jag har från tiden när det här var nytt var ju att det där är musik från band som var populära på radio på den tiden. Såna här skatepunkmusik, och då var liksom kan sånt här vara med i skräckspel.
Men det var precis det jag tänkte nu också. Vad fan, blir det verkligen stämningsfullt?
Nej, egentligen inte. Och spelet är liksom, det använder sig av väldigt klyschiga moment med, och alla karaktärerna, det finns liksom ingenting som utmärker någon av dem här, och skulle någon av ungdomarna du spelar som dö, så kan du liksom fortfarande komma igenom hela spelet utan problem, för det är ju inte sådär att ja, men den här karaktären, det är bara den här karaktären som kan lösa det här pusslet eller något i den stilen. Utan det, allting är bara liksom grått och homogent.
Då har vi ett spel kvar, Thomas. Hunting Ground. Släppt i vår del av världen april 2005. Kanske en av de mindre kända survival horror-spelen av Capcom. Vad minns vi om detta, Thomas?
Vad vi minns om detta är väl spelets unika moment att man har med sig en hundkompanjon genom hela spelet.
Tintin.
Huey heter han, och han är en gullig liten vit fasen, vad heter nu? Chefer heter de, så var det.
En vit chefer.
Och karaktären du spelar som, Fiona Bell, hon kan själv inte slåss mot fienderna hon möter, utan hon kan springa och gömma sig eller ge kommandon till hunden då att hoppa på fienden här eller uppehålla honom medan jag springer iväg.
Ha.
Och det ska dessutom nämnas att Huey, hunden då, han kom endast till under utvecklingen för att utvecklarna trodde inte att spelare skulle tycka att det var kul eller intressant att spela som en kvinnlig karaktär. Och så kan vi nämna ytterligare en sak med den kvinnliga karaktären Fiona Bell. För hon är sådär väldigt, väldigt sexigt designad. Hon har kort kjol och det är mycket urringat och sådär. Och jag kan verkligen inte tänka mig att det skulle få ett sånt mottagande idag. Men på tiden det släpptes så var just den designen något som fick väldigt bra kritik. För att hon kändes liksom sexig och åtråvärd, det var något bra, för att då förhöjdes känslan av hjälplöshet på något vis, så att de här äckliga monstren i spelet i efter en, det var liksom gavs någon form av mystik bakom det. Man visste det gjorde det mer obehagligt, för implikationerna vad de ville göra med henne.
Men alltså, jag tycker att det där är jättekonstigt. Tänk av Capcom verkligen. Om vi kollar japanska skräckfilmer, Thomas. Där är det ju väldigt ofta att det är en stark kvinnlig huvudroll. Vi har ju Darkwater, som kanske är bland de bästa japanska skräckfilmerna. Där är det ju mamma och hennes lilla dotter.
Mm.
Sen har vi Ringu. Där är det väl också tjejer, i stort sett.
Mm.
Och i de här spelen vi har tagit upp ikväll. Tecmo gjorde ju Project Zero. Där spelar man som tjej, främst både ettan och trean.
Ja, och Code Veronica med för den delen.
Där spelar man som tjej. Det är ju jättekonstigt det här med Capcoms kvinnosyn. Vi tar ett exempel här som att de inte gjorde en enda kvinnlig Megaman-boss för en lång i det väldigt medvetna spelet Megaman 9 med Splash Woman.
Ja, precis.
Capcom verkar leva i en egen bubbla där på något sätt.
Ja, verkligen.
Men jag sa innan att det bästa spelet vi tar upp ikväll, om man frågar mig, är första Project Zero. Så det är väl det spelet jag vill rekommendera mest.
Vilket skulle... Det är det som känns mest genuint skräck.
Ja,
liksom.
Mest japs på något sätt. Men vilket skulle du säga är kvällens bästa spel av de vi har pratat om?
Ja, jo, men det får väl bli Silent Hill 2 då. Det är någonting som alltid har krypit under mitt skinn i alla fall.
Ja, men då tycker jag vi kan ju säga det till lyssnare då, att har man verkligen inte spelat Silent Hill 2, det hoppas jag verkligen att alla har gjort. Så även om jag tycker första Project Zero är bättre, så borde man ändå ha spelat Silent Hill 2, vad ska man säga, den historien den har i spelvärlden.
Mm.
Och har du kört Silent Hill 2 då, så prova på Project Zero då första. Det tror jag inte jättemånga har spelat ändå.
Nej.
Och vilket spel ska man absolut undvika, tycker du? Är det Manhunt som är sämst eller vilket?
Ja, men det skulle väl vara antingen Obscure eller Forbidden Siren.
Okej, Thomas. Ska du iväg och spöka nu då?
Jo, det får jag ju göra nu i höstmörkret.
Hur låter du när du är spöke då?
Du. Innan vi lägger på så vill jag bara säga en snabb sak. För i förra avsnittet när vi pratade om Castlevania, och vi tog lite hastigt upp det här kommande spelet Bloodstained, utvecklat av Koji Igarashi, så vräkte jag ur mig att det var ju många som trodde att han var regissör till Symphony of the Night, men det var han inte. Jag hade inte helt fel, men ganska fel i alla fall. Och jag ville bara ta och rätta mig själv så att man får tillbaka lite trovärdighet.
Vad var sanningen då?
Jo, sanningen är så här att Koji Igarashi, han var med och jobbade på Symphony of the Night, men från början så var han liksom bara, han jobbade på storyn och med programmering, och det var en annan japs som från början regisserade som hette Toru Hagihara, om jag inte minns helt fel. Men typ halvvägs in i utvecklingen så fick han den här Hagihaga en befordran, vilket gjorde att han inte längre kunde jobba på Symphony of the Night, och han sa då till Igarashi att nu får du ta över. Så de två står som co-directors för det spelet.
Ja. Men kära lyssnare, jag hoppas du får en läskig kväll. Kanske ta och kolla på någon gammal japs-skräckis då. Ska vi säga hej då, Thomas?
Ja, det kan vi väl göra för den här gången i alla fall.
Och efter att ha kollat på någon skräckfilm så gå såklart in då på Spreadshirt och köp en t-shirt med Pixelklubben 64. Annars så får du ha en bra kväll och tack som fan för att du har lyssnat.